Välkomna till Ålandstidningens ledarpodd avsnitt 176 och vi är fulltaliga i studion. Nina Smeds, politisk redaktör.
Hej.
Hej. Daniel Dahlén, chefredaktör.
Hej.
Hej. Och vd och publisher och allt det där andra.
Ja, jag har så många titlar så jag vet knappt vad jag är.
Jag heter Jonas Sköld och är ledarskribent, ska vi säga. Hur har veckan varit? Förutom det deprimerande vita som låg på backen när man vaknade här på fredag morgonen.
Ja, den där eviga omställningen av klockan som jag just beklagade mig för. Att det tar ju veckor för mig innan jag är på plats igen. Vad känns det som?
Ja, men jag tycker jag ändå är så trött på kvällar och morgnar. Det är ingen skillnad.
Du är trött på
morgonen. Men den här, alltså det är ju helt hopplöst. Jag var ute och spelade golf i lördags och hade ju nästan sommarfeeling. Mm. Och så sen så har det bara gått ut för sen dess i princip.
Ja, vi hade grillfest vid på dagen i somras tänkte jag säga, i lördags, för det kändes som sommar.
Ja. Ja. Jag konstaterar att april, det är nog månadernas motsvarighet till AIK. Det är hemskt bara.
Ja. Mm. Det är det här vi får leva med om vi vill bo på den här breddgraden.
Mm. Vill vi det?
Det vill vi.
Ja, jag är lite sådär. Ibland blir man att fundera på vad gjorde ens förfäder som flyttade hit? Vad var det som drev dem hit?
Ja, ni som är män kan ju tycka så. Jag som är kvinna är tacksam. Mm.
Jag trodde du skulle säga att ni är medsläpade.
Ja, jag hängde inte heller riktigt med där.
Jag är glad att jag bor i Finland och skiter i vädret. Jag tänker på att
du,
bo här
jag
som
hem
kvinna.
Nu.
Ja, precis. Jo, jag blev medsläpad i hår och jag är glad för det.
Ja, den här podden gick ju lika snabbt ut för som vädret har gjort den här veckan kan man ju säga. Nej, hörni, ska vi dra igång med veckans riktiga nyheter?
Ja, på tal om ut för.
Och tala om utför, visupphandlingen, vårdinformationssystemet. Det känns som att den är ganska mycket en utförsbacke just nu. Med tanke på det halabaloo det har blivit i lagtinget kring frågan i och med att kostnaderna skenade. Vilket ju kanske inte riktigt låg rätt i tiden om man säger i den politiska debatten. Nina, du har ju suttit där och lyssnat på debatterna. Hur känner du inför den här frågan att läget är i lagtinget?
Ja, det har gått ut för snabbt känner jag från det att den här ändringsbudgeten kom dit och då liksom försökte landskapsregeringen vara stabil och trygg och så. Men nu känner man ju att det är väldigt mycket frågetecken. Otroligt mycket frågetecken nu. Det var ju den känslan man fick. Det var så många faktorer där som kändes bekanta. Så jag tror inte den här upphandlingen kommer att lyckas.
Det känns ju ganska mycket som upp- och nervända världen på något sätt i den här frågan. För jag menar, om vi börjar med liksom, de som är mest för det är oppositionspartiet Moderaterna. Eftersom de har haft frågan i två mandatperioder då med sina ministrar. Medan det tidigare lantrådet då som var med och besluta om hur tågordningen skulle vara i den här frågan, hon tvärvände och var nu mer skeptisk. Och fick då skäll av sin tidigare sakminister i frågan i lagtinget. De andra regeringspartierna känns ju som tassar lite grann runt frågan som katten runt het gröt just nu.
Finansministern var ju, när han presenterade, han sa ju att det här är jobbigt och inte kul.
Återigen sitter de där med fingrarna i syltburken allihopa också. För vi ska ju komma ihåg att vi har haft en politisk tillsatt styrelse i OHS också som har hållit på med det här upphandlingen, vad det nu var, sedan 2011 eller liknande. Va? Mm.
Men då Liberalerna som här på fredagsmorgon, när vi spelar in det på fredagsförmiddagen, konstaterar att det är osäkert om de är överens i frågan i deras grupp. Vi vet ju att Socialdemokraterna verkligen inte är överens i frågan eftersom de har Mogens Lindén som ju kanske är den mest rättframma kritikern till det hela. Obundna verkar inte riktigt alls veta vad de tycker i frågan, känns det som.
Nej, där känns det nog så där att de går all in för att säga emot. Men har inget riktigt klart system. De skyller på alla andra. Men återigen känns det att det här kanske inte är mognadsfråga igen. Vi kanske inte ska hantera det här just nu med det här gänget vi har.
Hur kommer det att gå då? Alltså om man landar i det. För nu känns det som vi är på väg in i den här ganska trista åländska politiska utvecklingen utav en fråga där alla på något sätt blir rädda för att ta ett beslut. För att, speciellt om i frågor där det kostar någonting. Och speciellt just nu då. Eftersom det verkar inte vara så populärt överhuvudtaget tanken på att politiker hanterar pengar.
Ja, jag tror att den här blir avbruten, ja, faktiskt. För att skulle det ha varit så i lagtinget när bland annat de Mogens Lindén kom med sin skarpa kritik, skulle någon ha ställt sig upp och sagt att det där stämmer inte. Någon liksom förtroendeingivande ska ha gått in och sagt att det här och det här och det här behövs. Och det här är orsaken att det kostar. Nu har det varit liksom lite, det har kommit fram så där. Någon har sagt någonting och ingen vågar äga den här frågan. Men där, förutom Moderaterna.
Mm, och där man tittar på det då, så när man pratar runt också, så blir det ju ganska tydligt att det är flera som är stenhårda. Att det måste avbrytas för att den har varit felskött hela tiden. Sen är det inte det att man tror att det blir billigare bara för att man skulle ta ett annat system som Mogens Lindén har framfört, utan den är man ganska kritisk till. Men det hela förfarande och rädslan för vad det här kommer att sluta i. Och plus att man säger att det finns mera att bita i. Att det finns mera där bakom som inte är riktigt som det ska.
Ja, det känns som om politikerna, de som ska fatta besluten, inte har insyn i den här frågan. Och det är väl det som är oroande. Vem är det egentligen som har drivit den här frågan? Det verkar ju, landskapsregeringarna skyller ju på varann nu, vem som har vetat och när man har vetat. Ja, och det är liksom, alltså, det är så underkänt på alla sätt när man lyssnar på lagtingsdebatten.
Men hur har då den tidigare styrelsen hanterat frågan? Undrar man, eftersom den har varit politiskt tillsatt. De borde ha informerat sina partigrupper om frågan. De borde ha varit insatta hela vägen. De säger ju själva att det har varit så mycket att ta ställning till, att den gamla styrelsen behövde sitta kvar lite längre för att det var så otroligt mycket information. Och
ja, jag tycker när man pratar runt även i de här frågorna började det utkristalliseras att den här styrelsen som har varit i många år, de här olika konstellationerna med politiker, ja, lekmän som ska sitta och besluta de här frågorna och inte har egentligen någon större kompetens eller insyn i det, så att man har kört på grund. Och framförallt tycker jag att åländska partierna har kört på grund här igen. Jag är nu ganska hård nu, för jag tycker att måste ta ansvar. Man kan inte sätta politiker på olika positioner och sen tro bara att allt ska gå som det var, som på Strömsö, utan de måste ju diskutera med varandra, återrapportera, ställa krav, kontrollera.
Ja,
på,
men också
utmana.
Landskapsregeringen som inte har tagit kontrollen,
ja,
över AHS. Jag menar, de...
Nej, men det är ju ett politiskt fel rakt igenom. Säger inte att det bara är lagting, utan det är landskapsregeringen och alla partier. För här sitter de med, vad är det, drygt en tredjedel, va?
Alltså, ja, mer än en tredjedel
av budgeten liksom. Om man bara låter gå lite vind för våg för att det är några personer som har varit duktiga och ställt upp i valet som måste få en position. Jag raljerar nu.
Jo, men, du raljerar. Men riktigt, de som har suttit i AHS-styrelsen har ju inte varit lagtingsledamöter.
Nej, exakt.
Och på det sättet har inte de haft en naturlig koppling till lagtinget och landskapsregeringen. Men landskapsregeringen har ju en skyldighet att kolla vad AHS sysslar med. Inte kan de bara tycka att, ja, men vi har satt dit de här nu och de får rapportera om det är någonting.
Nej, men jag tänker på partierna, att de behöver ju också, om man vill ha insyn i, jag menar, de har en plats, då har man en insyn, då har man ju också en möjlighet att vara med och påverka och ta information och hela vägen. Mm. Alltså, och det tycker jag man har, det är undermåligt igen. Mm.
Men vad kommer att hända nu då? Om vi ponerar att det kommer att bli som du säger, Nina, att det avbryts där. Vad innebär det till exempel för förtroendet för OHS-ledning som ju propagerar väldigt hårt för att man ska fortsätta med upphandlingen?
Alltså, jag tror OHS behöver ju ett nytt vårdinformationssystem, som det här datasystemet då heter. De behöver det, och jag tror när ledningen har drivit hårt på det, de har tagit fram någonting som de tycker är bra. Men det är ju också, jag vet inte vem det är underkänt för att de har fått fortsätta driva en sån här fråga när informationen till politikerna som ska besluta har varit så dålig. Var är problemet? Är det ledningen som inte har informerat OHS-styrelsen, eller är det OHS-styrelsen som inte har fört informationen vidare?
Eller landskapsregeringen som inte har sett till att få information.
Ja, precis.
Ja, alltså man har ju ett ansvar. Jag tänker som styrelsemedlemmar också har man ju ett ansvar att ta reda på vad som för sig går. Man liksom ska ju inte bara sitta och bli matad. Så. Och samtidigt så, jag menar, kanske det här är det bästa systemet man har fått fram. Det kanske inte är skon klämmer, eller?
Nej, men och nu vet ju ingen någonting. Jag är total förvirrad. Vad är bättre? Vi har Mogens Lindén som slänger siffror och orter i Finland omkring sig. Det är liksom det ena och det andra systemet som han har ringt och mejlat till. Och sen kommer någon annan och säger att det här är det enda. Vi har bara en som har varit intresserad att komma hit. Och svenska språk är det viktigaste. Och det är bara de här. Och sen slängs det siffror hit och dit. Jag tror förvirringen är total. Och i det skedet så kanske det ändå skäl att backa lite. Ja,
samtidigt i potten så ligger ju de här knappa 5 miljoner av EUs resilienspengar. Som ju kommer att gå förlorade om man drar i nödbromsen då.
Eller som det har lagts fram i lagtingsdebatten nu också för att spä på den här förvirringen ytterligare. Det kanske de inte är förlorade. Vi kanske ändå kan få ta del av dem, sa Markus Måtar in och skede för att spä på.
Det är skönt att lagtinget kör på i samma spår som alltid. Det är total förvirring.
Kanske, det kan man vet aldrig. Men samtidigt är det ju så. Det har ju skett en dialogupphandling här. Och det fanns väl 2 aktörer, va?
Ja, från början.
Från början, ja. Och sen har det utkristalliserats att det blir en.
Som ja, för dem, det andra lämnar inte tillräckligt många. Ja, oh. Fast sen, det fick vi också höra i lagtingsdebatten, att de dokument som inte var inlämnade handlar om något tidigare bokslut eller något
ja,
sånt.
Men det...
Så, eller, nej, jag kommer inte ihåg. Ja. De fick det att låta som om det var en petitess. Och det spär ju också på den här förvirringen.
Men det är ju ingen petitess om man inte klarar skallkraven. Liksom,
ja, säger så. Du ja. Men i lagtinget så lät det som det var en petitess. Ja. Så det är sådana här saker som spär på den här förvirringen. Och...
Samtidigt så finns ju den andra sidan som du var inne på tidigare också, om att OHS behöver ju verkligen det nya systemet. Även om Mogens Lindén står i lagtinget och säger att man nog kan vänta några år för att det fungerar ganska bra som det är, så finns det ju andra som säger precis det motsatta, som också jobbar med det nuvarande systemet och tycker att det är öken. Ja, och det har lagts ner väldigt många arbetstimmar inom OHS på den här, liksom på att förbereda för implementeringen av ett nytt system och så vidare.
Sen är det ju så, jag menar, det är ju inte lätt. Sådana här upphandlingar är inte lätt, för du vet inte vad du ska riktigt efterfråga och de som ska leverera vet inte riktigt vad de ska leverera. Det är därför du har den här dialogupphandlingen. Men, så vi ska ha full respekt för det, att det här är en svår upphandling är det. Men det som också har kommit fram, som kanske inte, vi har inte skrivit om det i alla fall, det är just kommunernas roll i det här också. För kommunerna har ju varit med i den här upphandlingen och vill också ha in vissa funktioner.
Det sker ju via ÅDA. Mm. Den kommunernas andel är ju via ÅDA. Så det har vi inte ännu ens hunnit fokusera på.
Nej, men där finns ju kritiken då att de inte har fått de funktioner som de har velat ha. Ta den enkla delen att du från kommunernas sida ska kunna skriva in i journalen vilken medicinering som personen har fått ute på ett hem. Så den, enligt de uppgifter jag har, så finns inte den funktionen i det förslaget som finns nu.
Jaha, för det är så. Väl ett av kraven. Det har diskuterats i lagtinget att all medicinsk historik ska finnas där för varje människa.
Men att man inte kan skriva in det utifrån kommunernas sida. Men det är den informationen jag har.
Så sen finns det ett problem också, att så vitt jag förstår det, så det nuvarande systemet blir alltså olagligt.
I slutet av året vet jag.
Så fattar jag det när jag pratar runt
förvirringen. Men i något
i alla fall,
skede.
Inte en allt för avlägsen framtid så faller det här systemet utanför regelverket.
För att datasäkerheten är inte tillräckligt.
Möjligen går det att begära liksom uppskov och undantag och sådana där saker. Det brukar ju kunna göra, speciellt när det är EU-regler. Men det säger ju en del om hur stort behovet är att fasa ut det gamla systemet mot ett nytt, så att säga. Och att det finns ju ändå en tidspress, inte bara för resilienspengarna, huruvida den nu finns då. Det är många om och men i det här.
Ja, det är det.
Men det finns ju liksom en juridisk bit i det hela också, att det finns liksom en bortre gräns för när det gamla systemet egentligen inte kan existera.
Är det inte lite spännande att vi hamnar, även vi, in i det här tyckande kring en sak som borde vara väldigt egentligen... Jag menar, det finns ju fakta
Ja, men, det, men, jo, men var finns den faktan? Eftersom här sitter vi också och slänger ut ur oss en massa påståenden och tyckanden som ökar förvirringen. Men i lagtinget också, liksom, det har kommit upp så många olika varianter. Mm. Så alltså, ska jag vara politiker, ska jag vara bara så här, men herregud, lägg av.
Mm.
Jag vet inte vilken knapp jag skulle trycka på om jag skulle sitta.
Men samtidigt så är det ju, jag menar, det är ju ganska lätt att liksom späda på förvirringen.
Det
kan du ju göra liksom i varenda fråga. Är du emot någonting så kan du ju bara slänga ur den massa påståenden och säga, men har ni kollat upp det här?
Mm.
Och naturligtvis har ingen kollat upp det om det liksom bara är, hej, kom och hjälp med argument.
Mm.
Alltså, borde vi inte kolla det innan vi tar beslut? Mm. Och när det är kollat och man avfärdar så kan man ju komma med 10 till sådana.
Mm. Mm.
Och på det sättet så kommer vi aldrig att besluta om någonting någonsin.
Jag tror det är där vi är just nu. Mm. Det slängs ur. För det första, för att lagtinget är så dåligt insatt i vad det här handlar om. För att allting kom så här, mitt i alltihopa blev det bråttom. Jättebrott. Och det här VIS-systemet har inte diskuterats så mycket i lagtinget eller debatterats. Och jag tror det är så nu liksom att alla går in på Google och söker lite och kollar någonting som verkar liknande. Och så kastar man ur sig beroende på vilken ståndpunkt man har.
Och vi vet ju alla hur det är med Google och sjukvård. Det är ingen bra kombo.
Nej, för man vet alltid var man är dödsdöende.
Ja.
Fast man bara lite snurrar.
Och då kan man kolla, googla på viss nackdelar eller viss fördelar beroende på vilken sida man är på.
Men det är ju lite sådär, alltså det är ju på något sätt, vad ska man säga, modet i politiken just nu, det här med att slänga ur sig vad som helst. Man kan förhålla vilken process som helst genom att dra upp vilka argument som helst. Problemet är väl här att till exempel att landskapsregeringarna inte har följt lagen genom att diskutera OHS varje mandatperiod. Där skulle den här frågan kunna ha följts upp kontinuerligt. Hade man haft ett OHS-meddelande per år så hade man ju fått en väldigt stor möjlighet till åtminstone i utskottet att få ett gott hörande kring läget kring det här systemet, eftersom det ändå har pågått i 10 år.
Ja, och det här har ju dykt upp lite här och där och man har försökt få information om det, men allt har ju varit så himla hemligt också för att det har pågått förhandlingar. Jag menar, vi har ju kollat på det här i ett års tid, men det var det omöjligt att få ut någon information.
Mm. Mm. Till sist, Mogens Lindén har vi varit inne på. Och vi vet ju att frustrationen är stor i lagtinget i stort. eller i alla fall i regeringsblocket i stort. Men inom hans eget parti, inte minst då. Kommer han att vara kvar i Socialdemokraterna? Han sa ju själv att han stannade, men det är ju, den andra sidan kan ju också agera så att säga.
Ja, men vi kanske får se när det här viss förvirringen är över, så får vi kanske se om det planar ut sen. Den här puckeln måste kanske Socialdemokraterna över nu för att se om de kan fortsätta samarbeta som en lagtingsgrupp. Men just nu är det ju knackigt kan man säga.
Men det är nog ett stor, alltså, frustration och irritation, Mogens Lindén, bland många lagtingsledamöter som upplever att de får sina e-postkorgar översvämmade av inlägg från Mogens. Så att det är ett litet yrväder.
Det är lite yrväder och det kanske behöver vara någon sån här, för att det var egentligen han som började de här stora protesterna och sen fick ju med sig fler och fler. Jag menar, senaste debatten i lagtinget, så då var det ju flera som sa liksom att tack för att liksom tacka honom för att han drog igång det här.
Jag kan tänka mig att en del av irritationen internt i Socialdemokraterna ligger kanske också i att man har ju framställt sig som en pålitlig regeringspartner, och sen gick det ju inte många minuter utav den mandatperioden då innan en av deras ledamöter blir den största kritiken mot ett regeringsförslag. Och det kan väl vara lite jobbigt för självbilden.
Det måste väl alltid finnas någon så här som går mot sitt parti. Vi har haft Anders Englund i Centern, och sen hade vi Jörgen Strand i Moderaterna, och nu har vi Mogens Lindén i Socialdemokraterna.
John Holmberg i hybridsfrågan, och Gunn-Marie Lindholm,
jo,
och Carina Aaltonen för övrigt.
Ja, Carina Aaltonen.
Socialdemokraterna.
Ja. Så det har alltid funnits sådana här yrväder, och det här är den här säsongens orkan.
Men det är nog som du säger att självbilden naggas i kanten.
Jo. Mm. Vi lär få återkomma redan nästa vecka. Vi får se vem som är kvar i vilket parti då.
Ja.
Landskapsregeringen var i veckan till Helsingfors, även om det var lite resebekymmer vad jag förstod, på grund av vindar och så vidare. Men för aftonskola och bilaterala möten med sina ministerkollegor, de två regeringarna, den finska och den åländska, träffades i sin helhet, eller i sina helheter kanske man säger, jag vet inte. Vilket ju var lite historiskt. Det såg ut som ett på riktigt toppmöte,
ja,
på bilderna.
Ja, men det är väl kul.
Med ubord och allt.
Ja, det är väl kul.
Ja, men är det viktigt?
Ja.
Ja, visst är det det. Och på något sätt så känns det ju som att man får tycka vad man vill och det ena och det andra. Men jag, på något sätt så upplever jag att det har varit att samlingspartiet har intagit någon annan roll gentemot Åland. Jag tänker grundlagsutskottets arbete framförallt innan. I förangående mandatperioden. Och sen så just här, det var i höstas, så var tidigare finansminister Roger Höglund över att träffa Porro där och finansministern och hade en bra diskussion, och nu gör man det här. Alltså att på något sätt så kanske det har gått upp ett ljus att ska vi komma vidare så behöver vi sitta runt samma bord och prata. Sen vad det ger är ju någonting helt annat, men jag tycker att det definitivt är helt rätt att dra den här, gå den här vägen.
Och det visar också en vilja från Finlands sida, för det har ju sällan varit problem för de åländska ministrarna att hinna pipa över till Helsingfors för ett möte. Det är ju andra vägen det har varit problem. Och nu ställde hela Finlands regering upp och träffas. Jag tycker det här är otroligt bra och på något sätt inger förtroende också i den här frågan. Den här självstyrelselagen, ja, det finns en vilja, en genuin önskan att gå vidare. Bla, bla, bla. Det där har vi hört tidigare. Det framkom ju inget konkret.
Nej.
Men nu har de sett varandra i ögonen och det är lättare kanske att fortsätta diskussionerna.
Ja, sen. Och vi ska ju komma ihåg, som när Sanna Marins regering, så man träffades ju knappt heller. Så det tog ju flera gånger innan man liksom fick till ett möte ens.
Vi måste lägga in pandemin där
jo,
också.
Men jag köper inga pandemiförklaringar.
Men den måste man ha lite som brasklapp där. Men jag
man
håller
kom ju
med
inte ens
dig
på 100-årsjubileet under hela året förrän det var val. Så nu ska jag nog, nu,
jo, nej. Nej, men jag håller med dig. Och
men det är en sak som jag tänkte på. Det var ju att man, just de här 15 bilaterala mötena, minister till minister. Jag menar, det traditionella har ju hela tiden varit att åländska frågor har gått via Ålandsministern vidare till liksom statsråden.
Mm.
Nu känns det som att Åland har bestämt sig för att jobba lite mer direkt mot sina liksom motparter istället för att liksom gå via den här Ålandsministern som liksom alla frågor har kommit till. Eller SFP.
Tror du att det var i Ålands val att
Nej. Men det, jag menar, det känns ändå som att jag tror att initiativet till det här mötet i kanske större utsträckning än motsatsen har kommit från Åland. Jag har ju förstått till exempel att Johan Ehn, landskapsregeringens speciella sändebud i Helsingfors, har jobbat väldigt hårt för att få till det här. Och det känns som att liksom, kanske att Åland har bestämt sig för en annan strategi, just att söka den där direkta kontakten med motparten, att det liksom inframinister pratar med inframinister. Det började ju redan lite under förra mandatperioden, men det blev ju som en manifestation för det nu med det här.
Ja, och jag tror att det är helt rätt strategi, för det har ju också talats många gånger om i från åländsk perspektiv, att även åländska ministrar har gjort fel när man har sprungit på tjänstemän för finländska tjänstemän för att komma vidare i frågan. Att en minister pratar alltid med minister, annars underminerar man sin egen roll. Och på det sättet var det här ett jättefint besked också från Helsingfors att visa på att...
Ja, men det är det jag menar, att nu får vi komma liksom, vi blir mer likställda, för det har ju varit så att Åland verkligen har fått tigga till sig de få träffar med statsministern. Och sen där också, det var ju redan under förra mandatperioden som man betonade betydelsen av att ha en specialmedarbetare där som kan fixa de här kontakterna. Om det här är nu resultatet av det här mötet som de hade i onsdags, så då är det väl värt pengarna att ha en person där som kan knyta de här kontakterna och förbereda det här.
Samtidigt, om man får vara lite så där djävulens advokat i det hela.
Nej, det får det.
Så tänker jag att det viktiga är ju egentligen vad som kommer sen.
Ja.
För jag menar, det är ju lätt att ha sådana här möten och tänka att ja, men då var det avklarat, nu kan vi lägga Åland åt sidan.
Mm.
Vi har fått våra bilder och allting liksom, titta vad,
jo, vi bryr
vad,
oss.
Vad duktiga vi var sådär. Utan det är ju vad som kommer härnäst som är det allra viktigaste, att det faktiskt blir någonting ut av det här.
Men jag tänker att om ministrarna har gjort sitt jobb här och sin liksom förberedelse, för det har också funnits kritik att kanske åländska ministrar genom historien inte har varit tillräckligt pålästa och kunna föra fram fakta, att gjorde man det här gången nu, så finns det ju alla möjligheter att komma vidare på ett annat sätt, att visa att det här är inte bra för Åland, det här är inte bra för Finland, att hur ska vi hitta en väg framåt.
Mm. Och nu har ju statsministern lovat att komma hit på besök under det här året.
Mm.
Och det är ju ganska, om han håller det löftet, så då är det ju ganska snabbt jobbat av den här landskapsregeringen att locka hit statsministern.
Kanske vi får lite gäddfiske och bastubad innan det är färdigt här nu då.
Både jag och landskapsregeringen skulle nog jobba stenhårt för att mot slutet av den här mandatperioden ha motsvarande möte fast här. För det skulle ju vara en sån där verklig jättegrej om man fick hela Finlands regering till Åland.
Mm. Då ska vi tre vara där och ta selfiesar med ministrarna, eller hur?
Det är bara du som blir starstruck. Vi andra, vi jobbar.
Ja, hör ni? Ja. Det är inga jag som, vad heter det, går på luncher och sånt. Inte.
Vi går vidare.
Ja, precis.
Samtidigt som det var toppmöten i Helsingfors, eller inte exakt samtidigt, men i samma vecka i alla fall, så inträffade ju den här sorgliga skolskjutningen i Vanda. Där en 12-åring miste livet och två andra ligger
kritiskt
och vårdas när vi spelar in det här i alla fall. En 12-åring har gripits och erkänt dådet. Det sägs att det ligger mobbing bakom det hela. Vad säger den här händelsen om Finland som land? Det är sånt här läser vi om från USA nästan liksom regelmässigt någon gång i veckan. Men vad säger om Finland?
Vad säger det?
Nej, jag tror inte man kan säga att det säger något om Finland som land. Det här det är bara så jäkla tragiskt att ett barn ska må så dåligt att drivas till det här. Och det är kanske det man måste börja fundera på. Vad säger det här om vår, vad heter det, skolsituation? När vi har barn som mår så dåligt att de drivs till det här. Jag tror inte man kan beskylla liksom att det finns mycket vapen någonstans eller något sånt. Det ska vara någon som trycker på den där avtryckaren också. Det är inte vapnen som gör det. Så det här säger kanske
nu
mer...
Nu låter det lite som republikanerna i USA.
Ja. Jag kan låta som samtidigt
så är ju Finland ett väldigt vapentätt land. Mm. Åland är ju en väldigt vapentätt region också. Och tillgången till vapen gör ju ändå på något sätt att risken för att vapen används ökar.
Ja, men det finns köksknivar också som man kan använda.
Det vanligaste mordvapnet i Finland är fortfarande en förskärare.
Ja, precis. Vi kan inte förbjuda köksknivar och tro att vi slipper sådana här tragedier. Jag tror inte det här handlar om vapen, och det handlar inte om Finland som land, utan det handlar om att vi fortfarande har barn och unga som mår dåligt, och vi kommer alltid ha rötägg, vi kommer alltid att ha sådana som mår sämre, men jag vet inte vad man ska säga om det här. Det är bara så otroligt tragiskt att ett barn ska må så dåligt att det ska känna att enda utvägen att må bättre är att ta till det här.
Det som man kan säga väl trots allt, om man tänker lite bredare perspektiv, det är att vi vet att vi har en ökad frekvens av mental ohälsa bland våra yngre ungdomar. Och här finns det ju mycket som man behöver fundera på vad vi kan göra. Vi ser allt mer också hur sociala medier förbjuds åt höger och vänster. Det införs åldersgränser liksom. Och det, när man läser om barn som är utsatta för mobbning idag, så är det ju det att de får aldrig en frizon. Mobbningen fortsätter även i hemmet tack vare de här kanalerna. Samtidigt som är de inte med, så är de också utanför. Så det här frizonerna, andhämtningen och liksom, det har blivit ett så stort problem det här.
Mm.
Och det finns väldigt mycket vi kan göra annorlunda. Våga vara lite mer vuxna, ta större ansvar där, men också att införa begränsningar av olika slag i olika åldrar. Och sen tänker jag, nu kommer väl den här lågtröskel
mottagningen
också.
Ja.
Och som är att faktiskt fortsätta jobba där för att se till att inte våra ungdomar ska måste må som de mår. Det är inte okej. För de kommer påverkas. Det blir det skolskjutningar av allt. Herregud, det är inte på långa vägar. Men de ska inte behöva må så här sina första år. De ska trots allt leva ett långt och friskt liv.
12-åringar är bara barn. Ja. Och sen visst, liksom alla så här antimobbningskampanjer och lågtröskelmottagningar och mottagningar för barn och unga psykiska hälsa. Liksom samhället kan göra en hel del, men föräldrarna behöver också. Det spelar ingen roll om man förbjuder sociala medier i skola eller liksom har de här mottagningarna om, för som du sa Daniel, det här sker ju mycket efter skoltid.
Mm.
Och där är det föräldrarna, barnen är på föräldrarnas ansvar till 100% där.
Mm.
Så att det är väl också kanske hur man ska ändra inställningen hos vuxna som är föräldrar att ta kontrollen över sina barn. Mm. Lägg bort telefonen. Det är väl där som också det är en stor fråga är att vuxna måste våga vara föräldrar.
Exakt, och jag tänkte börja inflika kort där. Det är också när man pratar med pedagoger så framför de väldigt ofta problem med att föräldrar inte klarar av att se att deras egna barn gör liksom fel saker. Utan de går alltid i försvarstal gentemot pedagogerna om ens barn har gjort någonting.
Mm.
Att liksom våga se med öppna ögon och ta tag i problemet istället för att curla runt barnen och försvara barnen.
Ja, men man tar ju det som en personlig attack om man kritiserar ens barn. Och det kan jag förstå, det sitter i ryggmärgen.
Men man gör ju dem en otjänst om man inte liksom tar tag i saker och ting.
Men jag tänker, det är ju som ni sa, det är ju inget okänt problem. Jag menar, vi har ju pratat allt mer om den psykiska ohälsan, om problemen i skolan och liksom alla former av övergrepp, både psykiska och sexuella som förekommer i skolan via de här undersökningarna som visar det här år ut och år in. Mm. Samtidigt så fortsätter sådana här saker att inträffa. Har vi inte lyckats förändras någonting från att vara den här tysta, sträva på, ta allt, prata inte om hur du mår, nordiska människan, mannen kanske. Men det känns lite tragiskt att vi liksom inte kommer åt problemet på något sätt. Att det känns inte som förändringen blir på djupet, utan det blir en massa prat men ganska lite verkstad på riktigt.
Ja, för det är väl kanske de som pratar, det är liksom pedagogerna och politikerna och de som har de här visionerna. Men medan vanliga människor, vi har fullt upp med att harva på.
Mm.
Och det är kanske där som problemet ligger, att vuxna är också helt utmattade och uttröttade. Och det kan vara himla skönt att bara sjunka ner i telefonens värld och scrolla, och då låter man barnen göra detsamma liksom. Och man orkar inte ta itu med det här, för det är, jag är säker på att det krävs väldigt mycket både fysisk och psykisk styrka att bända loss en telefon ur en 12-årings hand eller en 10-årings hand eller en 7-årings hand.
Mm. Nej, men alltså, som du var inne på Nina, så jag tycker det ligger väldigt mycket i det, att det här är ju inte bara det offentliga liksom, som ska ordna upp det här. Vi har alla ett jättestort ansvar i den här frågan. Inte för den här skjutningen, men det psykiska välmående för våra ungdomar. Och ha det, få liksom en utveckling av samhället dit folk börjar må bättre. Och då har vi ju det där ändrar vi ju inte på en femöring, utan det där tar ju tid alltså. Det har ju tagit tid att försätta oss i den här situationen.
Mm. Samtidigt är ju, jag menar, mobbningen var ju mer synlig, eller vad man ska säga, när det var liksom det traditionella, knuffar eller glåpord i korridorer i skolan och sånt där. På forum eller i messenger-trådar eller WhatsApp-trådar eller på Snapchat och så här. Man ser ju inte det på samma sätt. Och du kan ju inte alltid sitta bredvid ditt barn och titta på skärmen eller spegla skärmen liksom och se exakt vad som står där. Så det, utmaningen för föräldrar att faktiskt se det här har ju blivit mycket större också.
Ja, och där tror jag kanske att internetet, när det kom, den utvecklingen har gått i så rasande takt så vi har inte tänkt med. menar, mina barn är över, mellan 20 och 30 alla tre nu, och när de var små, då var det inte tal om att alla ska ha en mobiltelefon. De fick mobiltelefoner när de var 12. Mm. Före det hade de inte, och då var det, före det var det ungefär att spela Snake på min Nokia som var grejen. Så utvecklingen liksom, ni som har små barn nu, jag kan inte ens tänka mig alla utmaningar ni har när det gäller mobiltelefoner och allt. Jag vet inte ens allt vad som finns i en mobiltelefon för ett barn.
Nej, men och där är det. Och det är ju inte tekniken, det är ju inte mobiltelefonen. Nej. Som är problemet, utan det är hur vi hanterar
det. Hur det hanteras, ja. Och det, där det sprids. Och som förälder kanske man inte har kontroll på vad ungarna är.
Jag tror att det kan vara en generationsfråga också. Jag tror att som förälder så kanske man inriktar sig på det värsta. Sådär. Kolla tecken efter droger, eller liksom, finns det, är de på ställen där det kan finnas pedofil, alltså du vet, det allra värsta man kan tänka sig, medan det här lite mer vad ska man säga, lågfrekventa skadegörande, det syns inte, det kanske man inte liksom tar del av på samma sätt som de här stora sakerna som man liksom målar upp i huvudet som de stora hoten.
Ja, det är där man har liksom så här barnlås och allt sånt. Men kolla, tycker ni det är okej att föräldrar kollar sina barns telefoner och historiker i telefonerna?
Ja, så länge man betalar så ska jag ha full tillgång till det, har jag tänkt.
Ja, vad säger du? Ja, för där är det ju bara så här, nej, men man får inte kränka deras integritet. Och i min värld så är det, som förälder så har den inte, dataintegriteten har man rätt att kränka för sina barn när det handlar om att kolla vilka sidor de går in på, vem de chattar med, vad de skriver till folk. Det är kanske där man måste som förälder
våga vara förälder.
Ja, och det säger ju alla de här pedagogerna. Lär er vad era barn gör, sätt er bredvid och håll koll. Jag fasar för om jag någon gång får barnbarn att jag ska måste sätta mig in i den där världen. Datamaskiner är så jobbiga.
Lägg det på föräldrarna.
Tror du jag kan släppa den kontrollen?
Nej, men du får väl syssla med bull bakom.
på den lite dystra noten får vi nog avrunda veckans ledarpodd. Vi har redan hunnit prata i 37 minuter och Daniel sa att vi måste hålla oss strikt i en halvtimme.
Ja, okay.
Så vi tar väl och avrundar här, och så får vi säkert återkomma till minst ett eller alla ämnen nästa vecka igen. Ålandstidningens ledarpodd kommer tillbaka nästa lördag med ett nytt avsnitt. Tills dess får ni ha en riktigt trevlig helg och en bra vecka. På återhörande. Ansvarig utgivare för Ålandstidningens ledarpodd är Daniel Dahlén. Podden produceras av Jonas Blad.